Välkomna till Allvarligt talat, programmet som bygger på publikens frågor. Idag med Mirja Unge, dramatiker och författare.
Hej, jag heter Saga från Fredrik och jag bor i Munkajungby i Skåne. Här är min fråga. Jag har alltid distanserat mig själv från kroppen av någon anledning. Jag är mitt huvud och min hjärna. Resten är bara något jag släpar med mig. Hur ska jag kunna sluta skilja på mitt huvud och resten av min kropp? Hej då från Saga.
Hej Saga. Nej, det känns inte bra att du ska fortsätta att bara släpa med dig den där kroppen som en oönskad hund i koppel. Men du får vara glad i alla fall att det inte är tvärtom. Tänk om du hade upplevt att du bara var din kropp. En jättekropp med ett pyttelitet huvud där uppe någonstans. Som en liten konstig böld kroppen släpade runt på. Jag har också funderat på den här frågan som du ställer. Och jag har försökt att skriva om den. I min senaste roman säger Tove som är 15 år. Det är inte min kropp längre, det är deras. De har varit på den överallt, ingenstans finns det ställen och platser som är mina. Hon och de andra tjejerna i klassen utsätts för sexuella övergrepp av killarna i skolan. Och jag tänker att hon just här ger uttryck för den här uppdelningen som du pratar om. När den faktiskt blir till. Den här kroppen kan man ju inte vara i. Här vill jag inte vara. Jag vet ju inte bakgrunden till just din känsla av uppdelning. Men jag tänker att det kanske är intressant att fundera på varför det är så här. Hur blev det till, liksom? Varför vill huvudet inte ha kontakt med kroppen? Och är det verkligen rättvist det här att bara en ska få bestämma i en relation? En del människor krigar med sin kropp. Bänder och sliter och tvingar den. Kroppen är huvudets slav. Det är ju fel på kroppen hela tiden. Den duger inte alls. På en del ställen är det för mycket hår. På andra ställen är det för lite. Det är för glest eller för lurvigt. Den ska vara hård på vissa ställen men mjuk på andra. Man behöver ju utfodra den ett par gånger om dagen också. Hålla den ren och se till att den inte luktar. Den ska sitta stilla när vi säger till den. Och den ska gå fast det gör ont. Den ska funka, den ska finnas, den ska lyda. Men vad är det vi släpar runt på egentligen varje dag? Det är ju faktiskt kroppen som ger oss möjlighet att uppleva världen, känna och smaka på den och inte bara tänka på den. Kroppen är otymplig och trög och skaver, men utan den hade vi ju inte varit här. Det är med våran kropp som vi är här i världen. Och har du märkt att kroppen ofta är snabbare än huvudet på att snappa upp saker? Om vi blir rädda eller stressade så känner kroppen av det och reagerar innan vi har hunnit förstå det där uppe i skallen. Kan det vara så att kroppen påverkar huvudet mycket mer än vi tror? När jag gick en massageutbildning en gång så sa läraren vi hade att våra händer kunde väcka upp saker hos kunderna och att vi skulle vara beredda på det. Att de kunde börja gråta till exempel. Det var tydligen sällan de blev förbannade och reste sig från bänken och drämde till en. Och det var ju skönt. När vi pratar om skönlitterära texter brukar vi säga att texten vet mer än författaren. Det betyder ungefär att författaren inte har helt kontroll på vad hen skriver. Att det finns undertext och saker som kan komma fram som författaren kanske inte ens vill skriva om. Det är därför det kan vara både spännande och obehagligt att skriva. Jag tror att det finns något liknande för kroppen. Att kroppen vet mer än vi. Vad händer om vi tänker på kroppen som en yta med undertext? Den bär kanske på berättelser som vi inte vet om eller inte vill veta om.
Thank you.
Hej, mitt namn är Johannes Fernlund och jag bor i Asmundtorp. Min fråga gäller svordomar. Människor brukar ju uttrycka sina tankar i ord. Men kan det vara så att de usla orden, svordomarna, är ett slag av läten som finns kvar från tiden när människorna var rovdjur och bara kunde uttrycka sig med enstaka läten? Som aj, fan, jävlar, helvete, satan, är sådana fula ord reminiscenser från djurtiden.
Hej Johannes. Ja, det är nog så att när vi blir förbannade, då tappar vi behärskningen och faller ner till vår gamla djuriska nivå. Vi blir rovdjur igen alltså. Jag visste inte ens att vi hade varit det. Men det är förstås, vi äter ju kött. Ligger djuret där längst i botten på oss själva, menar du? Är det liksom en svart gyttja, en rest av råa tankar och ord? Och vad är det för ord vi har där nere? Vi rotar tag på de fulaste, lägsta orden längst där nere i bottenslammet av oss själva och grymtar ur oss dem. Men usla är de väl inte? Ord som är usla är oanvändbara, tänker jag. De usla orden, det är de som är slitna och tömda och intetsägande. De usla orden, de halkar och slinker ut mellan läpparna som tomma, plastiga klischéer. De säger ingenting och de gör ingenting och ingen hör dem ens. Men svordomar ruvar fula och starka och farliga och förbjudna i oss. De har kraft och märg. De provocerar och gör ont. Och är det inte en njutning att få ta fram djuret i oss och de tillhörande orden och vrålen ända från djurtiden, orden som kallar på det mörka och fasansfulla som vi har i oss och som vi försöker tygla och dämpa och dölja? Djurlukten, djurvrålet, djurblicken, den som ser men inte tänker. Nu för tiden kan även kvinnor njuta av att svära. Jag läste någonstans att på 1800-talet var det bara män som kunde svära. Hur gjorde kvinnorna då, tror du? De hade ju förstås samma behov av att få ur sig svordomar som männen. Jag tror att jag vet hur de gjorde. De smög undan. De vände sig bort i hörnen, i mörkret, där, bakom förhänget, bakom spisen, stod de och svor. Och de flinade fult och njöt av att känna djuret i sig. Och barnen då? De sitter där i sina kojor och under sina täcken och viskar och försöker våga smaka på svordomarna. De prövar allihop en efter en för att se hur de känns i munnen. Bara känna hur tungan rör sig runt i förbjudna ordet ringlar och spjärnar. Har de som inte svär ingen kontakt med sitt inre djur, tror du? De kanske inte vill kännas vid det. De vet att det finns där, men de låter det aldrig komma fram och visa sig. Och de som svär, de är faktiskt rätt ärliga. De döljer inget fult, i alla fall. Vi behöver väl nya svordomar hela tiden, förresten. De slits ut och tappar svärta efter ett tag. För att liksom ruska om morsan behöver vi ju hitta något som hon inte har hört förut. Alla de där gamla svordomarna som hon själv använde på 80-talet någon gång. De har ju ingen kraft längre, det är hennes. Vi vill ju hitta något eget. Något som får henne att rycka till och liksom fatta att nu är det vi som har något som ska ut. Njutningen att se hennes förskräckta blick och darrande mun när hon får höra en svordom hon aldrig hört och inte trodde fanns. Fulare än någon annan. Och vad är det som hjälper oss när vi har missat bussen och klämt tån och kuggat på tentan och fått parkeringsböter och tappat nycklarna och trampat i hundbajs? Vad är det som hjälper oss mest då? Och vad är det som kommer ur oss? Ja, den kommer, vi känner det. Från någon gammal grotta långt där inne i oss kommer den. Svart och rå banar den sig iväg genom vår kropp och vrålar sig ut i världen, svordomen. För är det inte så att svordomarna hjälper oss att lyfta tyngre och bära mer, springa längre och stå ut med smärtan när vi knappt står ut?
jag heter Petra. Jag ringer från Södertälje. Jag har en fråga. Jag har barn, ett litet. En fråga har snurrat. Varför tar det så lång tid för människan att växa upp? Det är en ganska vansklig väg innan vi kan ta vara på oss själva. Inga djurarter har det ju så. Vad tänkte Gud med det? Det är svårt att ha barn idag. Eller är det ett samhälle som inte är till för barn, trots allt vi kan köpa? Hur ska jag förhålla mig till detta överväldigande ansvar? Det var min fråga.
Hej Petra. Har du tänkt på hur många andra det är runt omkring dig som också har haft nyfödda små barn? Som också har stått med sitt lilla barn i famnen och velat vråla som Mattis i Ronja Rövardotter. För vi har fått ett barn och världen har förändrats. Hör ni det? Världen är inte densamma för det har kommit en ny människa. Men det är inte världen som har förändrats. Det är vi. Vem är jag nu? Vem är det här jag håller i? Och vad är det här för värld vi är i egentligen? Det är samma mark vi trampar på. Det är samma luft, samma ljud, samma ljus. Men ändå är allt helt annorlunda. För vi har fått ett barn. Och med barnet har vi blivit öppnade. Allting vi hade som skydd mot livet, ironin och pansaren och plåten, har slitits bort. Och där står vi med den nyfödda människan mitt i världsdånet. Och plötsligt inser vi att det är i den här världen mitt lilla barn ska försöka leva. Precis som vi själva försöker leva i den. Tänkte vi inte på det när vi drömde om att få barn? Att det är den här världen vi ger vårt barn? Kanske glömde vi det för att vi längtade så mycket. Men när vi står där nyförlösta med både kroppen och själen som vidöppna, då tvekar vi. Hur ska vi kunna skydda barnet från den här världen? Vi kommer inte kunna det. Kanske är det den insikten som är smärtsammast. Hur vi än gör kan vi inte skydda barnet. Och trots allt vi kan köpa finns det ingenting vi kan köpa till vårt barn som skyddar det från livet. Kanske skulle världen se annorlunda ut om de som styrde var nyförlösta föräldrar. Det har kommit en kropp ur vår kropp. Och den känns som vår egen, men den lever ett eget liv och den ska vidare ut ur oss och bort från oss så långt att vi kommer att tappa kontrollen över den och förlora den ur sikte. Och det känns som att vi kommer att dö om den dör, som att det är vi, våran död, vårat liv. Men barnet är sin egen. Det är vi som formar barnet med våra händer. Våra ord, det är vi som ska se till att den blir sedd och älskad och fostrad och inte fryser och inte drunknar eller faller eller kvävs eller får näringsbrist och hål i tänderna. Och hur ska vi kunna ge barnet tron på att livet är viktigt och meningsfullt när vi själva tvekar? Kan vi ens vara föräldrar när vi tvivlar? Hur ska vi kunna ge barnet en känsla av att världen är trygg och god när vi vet att den inte alls är det? Nu är barnet här och det finns ingen återvändo. Och tiden med barnet, den går så fruktansvärt långsamt och trögt och vi kavar runt i ett trötthetsträsk som får oss grumliga och sköra som membran, skälvande, hålögda. Allt som har med oss själva att göra ligger ihopskrynklat och glömt i ett hörn. Men sen plötsligt en dag är barnets kropp kantig och annorlunda än vår. Och den luktar sin egen lukt. Det har blivit en enskild av det som var vi. Och barnet lever och rör sig i den här världen med en helt egen självklarhet. Och vi föräldrar står där fumliga och förvånade och försöker leta reda på oss själva. Och du frågar vad Gud tänkte och varför det tar så lång tid för barnet att växa upp. Men är du verkligen säker på att du tycker att det tar för lång tid? Jag tror att Gud vet att det tar tid att bli förälder. Thank you.
namn är Ove Jonsson Åberg och jag kommer från Skövde. Jag har alltid funderat över varför jag får känslan av att snällhet ses som en mindre attraktiv egenskap hos en människa. Väldigt många snälla människor jag känner, till och med mig själv, är kroniskt singel. Medan personer med mindre trevliga personligheter nästan alltid har en partner. Varför kommer detta sig? Ha det gött!
Hej Ove! Varför ska det vara så här? Att det inte är någon som ser oss som är snälla. Det är som när vi gick i skolan och vi som var snälla aldrig blev bjudna på festerna. Aldrig fick sitta längst bak i bussen och hångla. Och aldrig fick ligga där i baksätet på den svartaste raggarbilen. Vi fick stå bredvid och bara titta på när de andra levde och tog för sig och njöt och upplevde saker. Medan våran längtan bara värkte och växte där inne i oss. Vi fick gå hem ensamma och nöja oss med att fantisera. Och ska det verkligen fortsätta att vara så där fast vi är vuxna? Ska det aldrig bli vår tur någon gång? Är snälla människor bara till för andra? Vänliga, lyssnande, lyhörda och följsamma? Är vi någon sorts tjänande människor? Har vi inget eget där inne som spränger och vill ut? Vi kanske inte tror att vi har något mer än den där snällheten. Att allt det vi tänker och gör och säger bara är till för att vara snälla. Vågar vi inte vara något annat än snälla? För vi är rädda för det som finns under all snällhet. Vi är rädda för att visa oss. Går det att lita på snällheten? Kanske har vi något väldigt fult och elakt som vill komma ut, men som vi försöker dölja. För vi som är snälla har väl också begär och aggressioner och perversioner och avund och svärta. Och jag tycker mig ana att det finns där också i din fråga. Ja, men vad har du där innanför all din snällhet? Och vad menas med snällhet egentligen? Är den där snällheten tråkighet och trötthet och brist på lust och fantasi? Vi kan ju inte bara sitta snällt och vänta på att någon annan ska komma och göra något med oss. Det är väl inte snällt att bara lyssna och följa och anpassa sig i en relation. Hur ska någon kunna bli kär i mig om jag inte visar vem jag är och vad jag har här inne? Annars finns det ju ingen där. Det finns ingen att möta. Det finns bara något ljummet och grumligt. Vi vill ju möta någon som står där och vill något, som har något, som lever och rör sig. Är det inte så att människor som vågar visa sig, de är ofta omtyckta? De som öppnar sig själva och är öppna för andra. Det finns vissa kvinnor, jag vet, som attraheras av mördare och män som har gjort fruktansvärda våldsamma saker. Men det kan ju inte vara de flesta. Jag tror inte att människor vill leva med egoister. Vill de verkligen leva ett liv med aggressioner och hån och hårdhet och slag, tror du? Nej, det måste vara något annat som driver dem. Kan det vara så att de vill försöka ta hand om männen kanske och rädda dem från allt det där elaka? Eller så är de trasiga själva och söker någon sorts gemenskap. Men de där männen är nog snälla ibland också. En snällhet som glimrar i det svarta. Även den som har mördat kan vara snäll. Och jag förstår inte riktigt vad du menar när du säger att snällhet är en egenskap. Snällhet är väl inget karaktärsdrag? Snällhet visar sig i det vi gör och tänker och säger. Och jag funderar på det här att du delar upp människor i de som har snällhet som egenskap och de som har mindre trevliga personligheter. Är inte det ett förenklat sätt att tänka om människor? Du kanske förenklar både dig själv och andra genom den här indelningen. Och det här snäva sättet att se på människor kanske gör att du faktiskt inte riktigt ser varken dig eller andra. Tänk om det finns människor där ute som sneglar efter dig. Det är bara det att du inte ser dem.
Ni har hört Allvarligt talat. Ljudtekniker Susanne Martinsson. Producent Susanna Einerstam. Musikinformation hittar du på nätet och det går att lyssna på vårt program i appen Sveriges Radio Play.